Vi har hört i några föredrag här hur man har hämtat undervisning ur Guds ord, ur gamla och ur nya testamentets skrifter, och sammanställt detta till undervisning, till tröst, till förmaning och till varning, utifrån den självklara förutsättningen att allt Guds ord är nyttigt och användbart just till det enda målet. Nu ska vi också få se lite grann hur tokigt det kan gå om man börjar i fel ända och får felaktiga förutsättningar på sitt skriftstudium. Därför att det ämne jag har fått mig förelagt heter den liberala teologin och gamla testamentet. Och imorgon skulle ämnet heta den liberala teologin och nya testamentet. Och det innebär, som ni förstår, att man kan inte dela upp dessa helt och hållet, eftersom inledningen blir i stort sett densamma till båda sakerna. Och därför får jag knyta ihop det hela, så det blir inte två helt separata saker, utan det kommer att vara ett enda långt bestående av två delar. När vi säger den liberala teologin och gamla respektive nya testamentet, då får vi allra först säga som en inledning vad avses i det här fallet med själva det där ordet, den liberala teologin. Själva uttrycket liberal teologi, det ska vi säga så att det inte blir förvillat, det kan användas dels i största allmänhet och då som en motsats till konservativ och till ortodox teologi. Och det avser då hela den nya inriktning som alltsedan, ska vi säga, 1700-talet har kommit att behärska stora delar av teologin i västerlandet. På engelskspråket håll kallas det här ibland för modernism. Modernism, och då hör man ju vad det är frågan om. Men dels så kan ordet, åtminstone i Sverige, användas i en mycket mindre inskränkt bemärkelse om det som den del av teologin som stod i blom runt sekelskiftet och fram till första världskriget. Det brukar vi kalla den gamla liberalteologin, till skillnad då ifrån nyare saker, ifrån lunda teologi, nyortodoxi, bartianism och allt vad det kallas. I ett ämne som vi har här idag så ska vi naturligtvis använda i den första allmänna meningen. Liberal, det är ordet. Det kommer ju av ett latinskt ord som betyder fri, frisinnad, frihetlig och liknande är det frågan om. Och hur uppstod då det namnet när man började med det här? Jo, man talade om att man ville ha en bibelforskning som skulle stå fri, fri i förhållande till den kyrkliga auktoriteten, till den kyrkliga dogmatiken och till de kristna trossatserna. Ungefär så kunde man uttrycka sig. Detta var ju under upplysningstiden på 1700-talet. Och upplysningstidens teologi, den utmärktes av att man gjorde förnuftet till måttstock. Det var inte bara teologin för övrigt, men det kom in även i teologin. Förnuftet blev måttstock för vad som borde accepteras, i vårt fall då accepteras som kristen tro. Detta brukar man kalla för rationalism, en sådan rörelse efter det latinska ordet för förnuft. Rationalism, alltså detta att göra krasst förnuftsmässigt, som vi säger på svenska. Man vände sig alltså mot det man kallade då kyrkans dogmer. Och särskilt besvärande för förnuftet var naturligtvis lärorna om synden och om försoningen. För tänker vi efter ett ögonblick, de går ju tvärt emot det mänskliga förnuftet. Och just därför så alla falska religioner stupar också just på den punkten. Det är där de skiljer sig radikalt ifrån den sanna kristna religionen. Nej, det läror som man rimligtvis utifrån sin förnuftssynpunkt kunde och borde acceptera, borde hålla fast vid, det var väl tanken på en gud naturligtvis, och tanken på dygden, det var ett honnörsord under upplysningstiden, och tanken på odödligheten, det var liksom de tre hörnstenarna. Och ur detta växte sedan 1800-talets liberala teologi fram. Men nu ska vi jakta på en sak här och försöka tränga lite bakom, och inte bara, vi ska använda den liberala teologins egen metod här och inte bara acceptera direkt vad vi hör att de säger och föreger, utan även se vad ligger bakom. Hur har tanken uppstått? Man föreger alltså att man vill ha frihet ifrån de kyrkliga dogmernas förmenta tvångströja. Märkvärdigt nog så hör vi aldrig talas om att de gamla ortodoxa teologerna klagar över en sån förskräcklig ofrihet de har i sitt arbete. Men nu kom i alla fall den tanken. Den tvångströjan måste man göra sig fri ifrån. Men det var nog i själva verket något av ett skenmål i alla fall det. Det var nog trots allt inte riktigt där skon klämde. Vad man eftersträvade och allt jämt eftersträvar, det var ju en frihet, en liberalism gentemot skriften själv, gentemot det skrivna gudsordet. Upplysningstiden, den kännetecknades inte bara av rationalismen. Det finns en annan ledande princip också, nämligen individens självbestämmande rätt och frihet. Jämför den amerikanska statsförfattningen, den härstammar från den här tiden, och där har den alltså, och helt riktigt när det gäller en statsförfattning, fört fram dessa principer. Och så ville då teologerna nu, och ansåg sig även kunna, fritt förfoga över det bibliska materialet, välja och vraka efter eget gottfinnande utifrån sina, som man då menade, höga upplysta ideal och sitt stora förnuft. Man ville ha fritt utrymme för bibelkritik. Och det är det som är själva kärnan och kännetecknet i all liberal teologi, nämligen bibelkritiken. Bibeln kan inte utan vidare accepteras som varande Guds ord. Så att vad vi måste belysa i sånt här ämne, det är ju faktiskt bibelkritikens förhållande och faktiska betydelse för studiet av gamla såväl som nya testamentet. Den förnuftsmässiga kritiken av Gud och hans ord, det är nu ingenting nytt. Det ska vi nu inte tro att det började på 1700-talet. Nej, ursprunget, begynnelsen ligger mycket längre bak än så. Den ligger faktiskt i ormens försåtliga fråga: skulle då Gud ha sagt? Det vore väl alldeles orimligt, underförstått. Bibelkritiken har alltså alltid funnits, allt sedan syndafallets dagar. Den rena ateismen, det är ingenting nytt för vår tid. Vi kan läsa redan i Saltaren om att det existerar. Och där står det också fast lite grann var den har uppkommit ifrån. Dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Men tidigare var det ju så att det var fråga om angrepp utifrån. Den kristna kyrkan och församlingen var utsatt för dessa angrepp. Men de avvisades och bekämpades inom kristenheten. Ända till för omkring 200 år sedan, då det sker en märklig omsvängning som jag tror man inte har kunnat reda ut och förklara riktigt varför ännu. Då sker i alla fall den omsvängningen att detta blir teologi helt plötsligt. Vad som under långa perioder av kyrkohistorien alltså hade varit ett dödligt hot emot den kristna kyrkan, det fick nu sina förespråkare ibland de kristna. Från och med nu angrips den kristna tron ifrån de kristna lärostolarna runt om i universiteten i Europa. Och den liberala teologin, den bibelkritiska forskningen, den har ett honnörsord om sig själv. Den säger sig nämligen vara vetenskaplig. Och inte bara det, den säger sig vara den vetenskapliga, det vill säga den enda vetenskapliga forskningen. Och den är förutsättningslös, menar man. Den har gjort sig fri från kyrkans gamla förutsättningar. Och om man läser i en någon inledning eller handbok, det finns sådana här på svenska, en om gamla testamentet och det finns en om nya testamentet, ur dem kan man hämta mycket. De kom 1969 båda. Beskrivs det lite olika uppfattningar där, så kan man då beskriva den klassiska kristna, man kan beskriva några andra kända under kyrkohistorien, och så beskriver man sin egen, den liberala teologins ledande uppfattning. Och då kommer nästan alltid att det lilla tillägget också att, och den är vetenskaplig, den uppfattningen, till skillnad från det övriga. Men hur är det nu då med den liberala teologin, den förutsättningslösa bibelforskningen som den utger sig för att vara? Vi får därför börja helt kort med att ge akt på de mycket bestämda förutsättningarna som den utgår ifrån. Den säger sig alltså vara förutsättningslös, men har i själva verket några mycket klara och bestämda förutsättningar som den aldrig redovisar, eller åtminstone ytterst sällan. Nu sa jag det, att det kallades för rationalism. Och det är ju all bibelkritik naturligtvis. Man sätter det mänskliga förnuftet som härskare istället för att låta det vara teologins tjänare. Martin Luther talar ju mycket uppskattande om förnuftet. Ja, han talar också mycket kraftigt fördömande ord om förnuftet, men också mycket uppskattande ord. Det beror nämligen på hur det används. När förnuftet försöker komma upp som härskare i teologin, det är då han uttalar de kraftiga domarna. Medan det däremot har sin rätta uppgift att vara teologins tjänare, det är ju med vårt förnuft vi ska studera de språk vi behöver kunna för att läsa teologi. Det är med vårt förnuft vi överhuvudtaget ska bedriva vårt intellektuella liv, allt sådant som behövs. Då prisar han det som en god Guds gåva. Men vi ska ta och dela upp förutsättningarna, inte bara säga så här: ja, det är rationalism som ligger till grunden. Låt vara att det är rätt, men vi träffar inte riktigt bra ändå. Utan vi ska se att det består åtminstone av två eller tre riktningar som vi kan urskilja. Och den första av dessa förutsättningar för den så kallade förutsättningslösa bibelforskningen, det är någonting vi kallar naturalism. Ett naturalistiskt betraktelsesätt. Och det var inte nytt på 1700-talet. Det hade redan då några århundraden på nacken. Naturalismen, det är det betraktelsesätt som hävdar att världen, tillvaron, uteslutande styrs av de förnuftsmässigt påvisbara grundlagarna och grundsatserna. Ska man tillspetsa det oerhört, så kan man säga att allt är egentligen fysik och kemi. Allting, hela tillvaron, kan egentligen beskrivas i matematiska formler och ekvationer. Låt vara att vi ännu inte har utforskat allting. Därför så är det en omöjlig tanke detta, att det finns en övernaturlig uppenbarelse som kan ges till människan, som hon tar emot och förmedlar vidare. Och inom teologin så innebär det nu precis det då, att det kan inte finnas någon uppenbarelse från Gud, så som Bibeln påstår sig att vara. Det är en omöjlig och orimlig tanke detta. Herren talade till Mose och han skrev ner detta, och vi har det nu och kan läsa det i vår bibel. Nej, alldeles otänkbart. Visserligen, säger man, det är väl möjligt, teoretiskt ändå, att det kan finnas en Gud. Det kan vi inte uttala oss om, säger man. Men om det gör det, så lägger han sig i alla fall inte på något sätt i händelsernas naturliga gång här på jorden. Så finns han, så är han ändå som om han icke funnits. Och honom kan man inte räkna med. Betecknande är ett uttalande av en svensk exegetikprofessor, Birger Gerhardsson. I hans bok 2000 år senare så står det också i en uppsats mycket riktigt det, att till forskningens spelregler så hör detta att man inte i sin forskning kan räkna med en så suverän och oberäknelig faktor som Gud. Han uttrycker sig så. Det är så klart på förhand, det går inte. Gud måste strykas ur arbetet. I samma mening gör han sen det märkliga, något märkliga påståendet att men till spelreglerna hör inte att forskaren i övrigt i sitt liv skulle vara förhindrad att räkna med Gud. Tydligt är att han både icke får räkna med Gud, men samtidigt är han ju helt fri att räkna med Gud. Det är lite svårt ändå att få det där att gå ihop. Nej, nu var det alltså, när vi studerar Bibeln, då är det utifrån de naturalistiska förutsättningarna. Den har kommit till precis på samma sätt som alla annan litteratur under antiken. Dess uppgifter måste prövas precis som allt annat. Det kunde omöjligt finnas någonting sådant som heter Guds ord till människorna. Och vad händer då egentligen med Bibeln? För nu är det så att Bibeln talar trots allt mycket om Gud och hans ord till människorna. Vad blir det då av den? Jo, den blir förvisad till mytens värld. Och det blir en omtolkning av alla de texter som talar om Guds ingripande, som talar om övernaturliga händelser i världen. de måste omtolkas. Man måste försöka antingen ge en naturlig förklaring, säga att det var bara så att, eller också får man vara ännu mer radikal och säga att detta är bara falsarier, detta är bara fromma fantasier. Men man kunde inte ta det på allvar längre. Den naturalistiska förutsättningen förbjöd det. Den andra riktningen som vi också kan urskilja här, där man har lagt grunden med den naturalistiska förutsättningen, det är någonting vi kan kalla för evolutionismen eller utvecklingstänkandet. Och då ska ni inte bara tänka på, när ni hör ordet evolutionismen, på det biologiska skeendet och Charles Darwin. Det är samma sak inom biologin, men själva utvecklingstänkandet, det finns på alla områden. Låt vara att det varit mest synbart med Darwin inom biologin, men det kom att tillämpas även inom teologin. Och hur påverkar det då tron på Bibeln? För vad ligger i själva detta utvecklingstanke, evolutionism? Jo, det ligger ju tanken att ingenting uppstår ju fullt färdigt. Det kan vi ju för sig iaktta runt omkring oss. Det som finns i en viss form nu måste från början ha haft något mer primitivt över sig och utvecklats till det har blivit vad det har, vad det nu är. Och så även givetvis med Bibeln och med bibeltexten som vi har den, med de olika böckerna. Så att den här riktningen, evolutionismen, det är inte bara så att den påverkar tron på de första kapitlen i Mosebok, eftersom den biologiska utvecklingsläran står i strid med den bibliska skapelseläran. Nej, den påverkar synen på hela Bibeln. Det är nämligen inte alls så att det kan föreligga en färdig bok av Mose, eller en profetbok, eller ett apostoliskt brev, så som vi känner det. Utan bakom den formen så måste det ha funnits ett förstadium, ja, i regel flera, så att det under lång tid har utvecklats med olika mänskliga författare, olika bakgrunder, och till slut har det vävts samman och blivit någonting i stil med det vi nu ser. Alla de lagar som vi läser om i Moseböckerna, de kan inte ha kommit från Mosetid, för den tanken var ju inte utvecklad då. Det förutsätter ett senare utvecklingsstadium. Vissa saker som profeten Jesaja har sagt kan inte ha sagts på 700-talet. Det förutsätter en utveckling som för oss ner till 500-talet. Vissa saker som står i Johannesbreven, eller som står i pastoralbreven, det kan inte ha funnits redan på apostlarnas tid. Så utvecklad var ju inte kyrkotanken redan då. Detta tänkande, evolutionismen, som ligger bakom mycket av dateringen av de bibliska skrifterna. Och här har vi då samma grundförutsättning. Det finns ingen särskild uppenbarelse. Det har sin naturliga förklaring, de bibliska skrifterna lika väl som profana författares. Medan man tidigare utgick ifrån att Bibelns utsagor, de är sanna, för så har Herren talat, så kommer man nu till ett helt annat begrepp. Eventuellt så kan vi ur denna utveckling läsa fram något för oss väsentligt och värdefullt, som väl skulle kunna kallas för sanning då, men naturligtvis inte är det i den gamla meningen. Vi får ett sanningsbegrepp, ett nytt sanningsbegrepp med den liberala teologin. Och hur kan det komma sig? Jo, låt oss ställa några frågor. Hur kan man vara viss om någonting på teologins område om man förutsätter den naturalistiska uppfattningen, Gud, i den mån han överhuvudtaget finns? Och underförstått, det gör han ju inte. Gud, om han i verkligheten inte har gett oss och inte kan ge oss någon uppenbarelse, kan inte finnas något särskilt Guds ord. Och om man förutsätter den evolutionistiska uppfattningen att det som vi har som vår bibel, det är någonting som har utvecklats, genomgått en mänsklig, brokig utveckling med alla de inbyggda fel och motsägelser som det för med sig. Hur ska vi kunna skilja på historiska fakta och historisk dikt? om det är på det viset. Ja, vi måste väl snart kapitulera här. Det är klart vi står inför en omöjlig uppgift. Den gamla uppfattningen är helt omöjlig. Att säga detta är sant, för så har Herren talat. När den enda återstående lösningen, det är ju detta, ett nytt sanningsbegrepp, att skilja på sanningen ifrån det skrivna ordet och ifrån den historiska och faktamässiga verkligheten som ligger bakom. Sanningen får bli någonting, ett begrepp som svävar i luften fritt för sig. Så har man gjort, och den riktningen, det kallas för existentialism. Existentialism. Och återigen, när ni hör det ordet, så ska ni inte bara tänka på profanfilosofi, på den danske filosofen Søren Kierkegaard eller på fransmannen Jean-Paul Sartre, utan det finns inom teologin och hänger samman med just detta. Man klarar sig inte, har man märkt, utan någon form av sanningsbegrepp, och det går inte att ha det på den klassiska kristna viset. Den bibliska sanningen står inte längre att finna i ett historiskt sammanhang. Nej, sanningen är någonting som åtminstone eventuellt kan komma fram när bibelkritikern studerar bibelböckerna, rensar bort allt oäkta, tar bort alla övernaturliga mytologiska element ur skriften, ur själva texten. Då kan det inträffa att när han möter det som då återstår, den autentiska texten, i själva det hans personliga förhållande, så uppstår någonting som vi kan kalla för sanning. Det blir åtminstone sant för den människan. Det blir något väsentligt, värdefullt för honom eller henne. Så enligt den existentiella teologin, ska vi säga här, så blir sanningen på något underligt sätt ett resultat av det personliga samspelet mellan människan och bibeltexten. I en saltasalm, den 86:e, tror jag, så kan vi läsa: visa mig, Herre, din väg, jag vill vandra i din sanning. Det är fullständigt omöjligt för den existentialistiska teologen att kunna säga något sånt. Sanningen är ingenting som finns där, den kan uppstå möjligen. Så därför borde vi istället säga: låt oss tillsammans, Herre, skapa sanningen. Och tror nu inte, när jag har tagit fram olika förutsättningar här, och tänka att detta är ju förskräckliga avarter. Som väl är, så är det någonting som underliga tyska professorer håller på med där nere, som inte berör oss. Nej, kära du, tro inte det, för då går du i en mycket försåtlig fälla. Det här bibelstudiet, det pågår nu för tiden inte bara på teologiska fakulteter, på universiteten. Det pågår överallt, i de kristna kyrkorna och församlingarna, i prästutbildning, i bibelstudiehandböcker, ja, i skolböcker i den allmänna skolan. Ja, det förs ner i söndagsskolmaterialet. Det ligger där som en självklarhet, men det visar sig aldrig. Det redovisas inte. Som en osynlig fara finns det där hela tiden. Och för att anknyta lite grann då, hur man utifrån de här förutsättningarna, då måste vi ha klart för oss, när vi har att göra med och ska bestämma och bedöma den liberala teologin, dess verk och resultat, så ska vi se lite grann då på, efter förutsättningarna, vad har man då utarbetat för metoder utifrån detta för att studera. Idag talar vi om Gamla testamentet. Och då ska vi börja med att säga att även den moderna bibelkritiken börjar med en sak som allt bibelstudium ska börja med, nämligen textkritik. Först ska vi säga så här: ordet kritik, som kommer att användas här nu, det används i den egentliga meningen, alltså bedömning. Kritik kan då vara positiv eller negativ. Jämför om en ny bok har kommit ut, så står det recensioner av den i tidningen, och då kan det efteråt heta att han fick väldigt god kritik eller han fick väldigt dålig kritik. Kritik betyder alltså bedömning bara, har inte i sig något negativt. Och när jag sa att allt bibelstudium ska börja med textkritik, då är ju detta. Man ska undersöka de olika bibliska handskrifterna för att söka bli säker på hur exakt lyder Guds ord i den här versen, i det här stället. Så textkritik, det är inte bibelkritik. Det är tvärtom någonting som de bibeltrogna är mycket angelägna om. Men låt oss jakta på en försåtlig sak. Redan här så skiner det i regel de rationalistiska och bibelkritiska tendenserna igenom, om man läser många handböcker och inledningar i textkritik. Det är nämligen så att den traditionella, den kristna textkritiken, den har haft en uppgift. Och det har den nöjt sig med, att värdera de olika handskrifterna och läsarterna och försöka få fram. Så stod det ursprungligen skrivet här, med den sannolikhet vi kan bedöma det. Medan den moderna liberala forskaren har en tendens att redan här vara klåfingrig och vilja gå in och förbättra texten. Det finns visserligen inte någon enda handskrift som har just det, men så borde det ju ha stått här utifrån de förutsättningar vi har. Så vill han gärna förbättra texten lite grann. Men låt oss se lite istället nu på de direkt bibelkritiska arbetsmetoderna här. Den första och viktigaste delen, många av er kommer att känna igen de här uttrycken när det gäller Gamla testamentet, det är någonting som kallas för litterärkritiken. Det stora namnet är den tysk, naturligtvis förresten, man säga, Julius Wellhausen, död 1918. Nu försöker man identifiera någonting som ska vara rester av tidigare källskrifter som man menar att bibeltexten är sammanvävd av. Alltså själva utgångspunkten här vilar på ett antagande, ett helt obevisat och obevisbart förmodligen antagande, nämligen att bibelböckerna som vi har dem, de består av samlingar av tidigare och äldre skrifter och källmaterial från olika tidsepoker, olika författare, och det har nu vävts samman. Man menar att författarskap i modern, som vi använder det ordet, det är helt okänt i gammaltestamentlig tid. Men vi måste räkna med det faktum att de enskilda böckerna representerar inte enhetliga litterära kompositioner, kan det heta. Den mest kända teorin på det här viset i Gamla testamentet, och man kan också säga den allra heligaste kon för den liberala teologin, det är den tanken att Moseböckerna är inte ett enhetligt verk, och ännu mindre skrivet av Mose, utan de består i själva verket av fyra olika källskrifter, har sammanvävts där, ibland mycket skickligt, på andra håll ganska klumpigt. Fyra skrifter som kallas för J, E, D och P. De har de förkortningarna och har tillkommit i den tidsordningen, menar man. Och vad är då grunden till detta? Det första fröet när man började här, jo, det var den tanken att man skulle utifrån det faktum att det används olika gudsnamn, sa man, i Moseböckerna. Det måste ju tyda på att vi har här att göra med två olika källskrifter. Den ena använde, alltså den skrift som blev J, den använde gudsnamnet Jahve. Och den andra som blev E, den använde gudsnamnet Elohim. Och så kan vi spåra dem. Och sen har man ytterligare kommit till då när man började arbeta med det, de andra två. Utifrån det här med gudsnamnet kan man se en intressant iakttagelse. Det är ju så att en stor del av vederläggningen av den liberala teologin, den kan man finna i deras egna skrifter. Här och där så kommer det in en mening lite i förbifarten, då man faktiskt säger att om man saker som om man tog fasta på det ordentligt, så skulle hela ens arbete falla samman. Nu står det i den här boken, en bok om Gamla testamentet, där Uppsala professorn Helmer Ringgren skriver om några bibelteologiska grundbegrepp. Om gudsuppfattningen så säger han då först att Israels gud heter Jahve. Det är de fyra bokstäverna J-H-V-H. Och lite längre fram så står det Jahve är Elohim, Gud. Ja, har han tagit ordentligt fasta på det, så skulle han ju ha upptäckt, ja men då faller ju hela den här tanken om att det är två olika gudsnamn och olika källskrifter. Han är en Elohim. Elohim betyder Gud. Det är det hebreiska ordet för Gud, kort och gott. Och hans speciella personliga namn är J-H-V-H. Vad är det då för märkligt att det ibland talas om Gud? Ibland nämns han vid namn. Jag läste för några dagar sedan en ledare i en svensk tidning som handlade om den svenska regeringen, och där stod det statsministern, några rader längre ner stod det Palme, och det stod statsministern igen, och det stod omväxlande de där två. Men jag kommer inte på tanken, för det, jaha, typiskt, är det två olika som har skrivit det här, och sen har redaktören bara slamsat ihop det. När man är ena sidan använder han ju ämbetsnamn eller ämbetsbeteckningen. Han är statsminister och han heter Palme. Han är Elohim och han heter Jahve. Konstigare är det inte. De här stammar inte från Mosetid någon av. Den äldsta, J-delen, den är från 900-talet bara. Och den allra yngsta, den prästerliga skriften P, den är först nere på efterexilen, nere mot 400-talet, alltså 1000 år efter Mosetid. Därför att det här intresset för kulten och den här detaljerade lagstiftningen som vi finner i Moseböckerna, den kan ju inte ha funnits så tidigt. Den har ni evolutionismen. Och framförallt så måste den ju ha uppkommit under exilen, då man var i landsflykt, till straff, drabbades av Guds straffdom för sin otrohet och var i ett främmande land. Då måste ju de här mycket detaljerade intressena för Herrens lära och Herrens kult ha växt fram ibland prästerskapet. Så det som vi tidigare, när vi läste Moseböckerna, fick för oss och trodde att det är den äldsta delen som härstammar från Mose och la grunden till Israels nation, det visar sig, nej, tvärtom, det är den allra yngsta delen. Det är det som kallas Wellhausens kopernikanska revolution. Att han vände helt och hållet på tidsförhållandet med gamla testamentets skrifter. Det äldsta blev det yngsta. Det finns en motsvarande helig ko när det gäller nya testamentet också. Den får vi ta imorgon. Nu är den här delvis lite grann passerad inom forskningen, litterärkritiken. Istället har det kommit någonting som kallas för formkritik eller formhistoria, med tyst ord formgeschichte. Och den främste mannen där, det är en som heter Hermann Gunkel, död 1932, och det kommer runt sekelskiftet. Det är här vi möter de här lite underliga orden Gattung och Sitzimleben på tyska. Därför att här så försöker man nu, istället för att gå på skriftliga källor, det menar man var ju svagheten med litterärkritik. Man förutsatte att det fanns färdiga, nästan som böcker och protokoll, som hade blivit Moseböckerna. Nej, istället så bör det ha genomgått olika muntliga stadier och ha haft olika former, olika uppgifter. Det kan ha haft en psalm som var en lovsång i gudstjänsten. Det kan ha haft någonting som var en syndabekännelse. Vi kan ha haft en berättelse som hade till uppgift att förklara varför det var si och så. Alltså olika former som texten hade. Det är det som det här Gattung betyder. Och då kan man spåra dem tillbaka till olika muntliga stadier. Och på det viset försöka bena upp lite grann och komma till rätta med hur har detta växt fram. Det som har utvecklats i vårt gamla testamente. Även här har vi alltså ett mycket bestämt och obevisat antagande. Varje källa, det är självklart att det består av olika källor, och varje källa måste ha vidarebefordrats muntligt en lång tid först innan den har ställts samman och nedtecknats, och sen har det ju dessutom gått ytterligare en tid innan det blev vad vi har det som. Nu ska vi citera en lite märklig sak när det gäller detta med formkritiken, formhistorien. Och vi gör som jag sa tidigare, man kan hämta mycket argument ur bibelkritikernas egna skrifter. Ur denna bok om gamla testamentet läser jag på sidan 131 under formhistoria. Det står det: samma person kan under loppet av en dag skriva ett sammanträdesprotokoll, ett affärsbrev, en tjänstledighetsansökan, ett kärleksbrev, skicka ett bröllopstelegram, berätta en godnattsaga och hålla ett middagstal. Det är föga sannolikt att han uttrycker sig på ett och samma sätt i alla dessa fall. Olika tillfällen kräver olika former. Ja, visst är det sant. Men lägg märke till vad stod det här. Samma person kunde göra rent av under loppet av en och samma dag vara upphovsman till alla dessa olika former, dessa olika gattungen som har var och en sin sitzimleben. Ja, men det var ju det som var alldeles förbjudet när det gäller Moseböckerna och Bibeln. Eftersom vi har olika former, olika gattungen, var och en i sin sitzimleben, så måste det komma från olika tider och ha olika upphovsmän. Man undrar ibland hur man använder sitt förnuft. Nåväl, tror nu inte att man klarar sig med bara litterär kritik och formhistoria om man ska kunna studera Bibeln förutsättningslöst och vetenskapligt. Nej, när vi har kommit så långt nu, vi har spårat en berättelse tillbaka, vi har hittat ett muntliga stadium och kommit på vad det var. Var det en hymn eller var det en ed? Var det en förbannelse eller vad var det fråga om från början? Då behöver vi komplettera det med traditionskritik. De här olika metoderna är alltså inte motsättningar till varandra, utan de kompletterar varandra för den moderna forskaren. Och traditionskritiken eller redaktionskritiken, det är istället att nu, när vi har kommit tillbaka till själva idén, då ska vi försöka följa den nu under hela dess historia fram till den bibeltext vi har idag. Och då ska vi ge akt på redaktörens roll. Hur gick det till? Vad hade han för kriterier? Vad hade han för värderingar? Eller de som samlade och sammanställde dessa uppgifter, tog upp vissa saker, valde bort andra. Och detta måste vi nu se utifrån den moderna forskarens fördomsfria utgångspunkt. Den upplyste fördomsfria forskaren måste se på detta ur sin synvinkel. Och då kan han förklara den föregivna historiska utvecklingen. Och då använder han sig mycket av att jämföra med annat utom bibliskt material från Främre Orienten för att förstå traditionen och kunna komma bakom den text vi har. Och hela den här processen av litterär kritik, formhistoria och traditionskritik, det brukar kallas för högre kritik, higher criticism, säger engelsmännen, till skillnad då från den rena textkritiken. Eller vi har ett annat känt uttryck, historisk kritisk metod. Eller ibland kan man rent av kalla det för den vetenskapliga metoden. Som vi har sett så är den inte förutsättningslös på något sätt, den liberala teologin i sitt bibelstudium. Och ska vi gå riktigt noga så ska vi också se, den är inte heller så vetenskaplig den föreger sig för att vara. Åtminstone inte så mycket mer vetenskaplig än den gamla metoden. Eftersom när det gäller teologin så har vi inte att göra med naturvetenskap. Vi kan inte använda det naturvetenskapliga vetenskapsbegreppet här. Det går inte att ta in i ett laboratorium och upprepa och göra prov och försök och mätningar med materialet och se, precis som i profan historia. Utan vad det är frågan om är snarare att kunna samla allt vetande som går att få om materialet, systematisera det och ställa samman de olika fakta vi får fram för att kunna få en helhetsbild. Och då kan vi se någonting ganska märkligt. Om vi går till den här boken efter det gamla testamentet. Hur mycket har man och samlar allt vetande vi kan få om materialet? Det är bara att vara första utgångspunkten. Pressa materialet själv, en viss bibelbok vi ska studera. Dra ut så mycket vi på något vis kan få ut av själva bibeltexten. Alla uppgifter den innehåller, alla påståenden. Så innan vi sen går vidare då och jämför det med annat. Då slår vi upp exempelvis Daniels bok i den här, sidan 251. Och vad får vi då allra först som utgångspunkt veta om Daniels bok när vi ska gå att bestämma dess datering? Jo, Daniel är en jude som lever i Babylonien under fångenskapstiden. I bokens andra del berättar han själv i jagform om sina visioner. Det var allt. Det står inte mer. Man använder inte mer än två rader för att låta boken själv komma till tals och beskriva dess innehåll. Sen fortsätter texten. En mängd detaljer visar emellertid att boken inte kan vara skriven av denne Daniel på 500-talet. Vi har här att göra med en litterär fiktion och så vidare. Sen följer hela sidan ner och får Daniel stryk efter noter, som man kan säga på svenska. Om det kan vi bara säga, skulle det vara mera vetenskapligt att gå tillväga på det viset än med den gamla, ordentliga, mödosamma, strävsamma bibelstudiet som man brottades med texten ordentligt. Nej, men så här har vi en annan sak som den gamla Uppsala professorn Anton Fridriksen sa i sin berömda programförklaring. nämligen att det vetenskapliga bibelstudiet och exegesen inte är och aldrig får vara direkt uppbygglig. Det var ett märkligt påstående. Det vore ju en sak om man hade sagt att det inte är dess första uppgift att vara det. Men nu säger han rent av att den inte är och inte får vara uppbygglig. Nej, här tror jag att vi har att göra lite grann med ett slags komplex i hela den liberala teologin. Nämligen att Bibeln, när vi granskar den och det forskningsresultat vi då får fram, det får inte överensstämma med den klassiska kristna tron. Det är någonting som ligger tydligen, som man knappast är medveten om själv, men det finns där i alla fall, otvetydigt. Vad skulle det i så fall tyda på? Jo, det är ju ett vittnesbörd om människans gudsfientlighet. Det blir ju i så fall till en dom över människan själv. Om en ny rannsakan av skriften ger vid handen att sådant det har predikats i alla århundraden om synd och nåd. Detta var alldeles sant och riktigt. Är tiden ute, Paul? Lite grann till. Och när man då säger så här, ja, men de moderna metoderna, de är väl i alla fall mer historiskt medvetna än vad den gamla teologin var. Då ska vi svara, nej, verkligen inte. Den moderna bibelkritikens utgångspunkter, den har föga fast historisk förankring. Den bygger, som vi sa, på antaganden, teser, teorier som inte kan bevisas, som inte har någon historisk bakgrund. De här fyra källskrifterna till Moseböckerna, det är inte så sedan man har funnit dessa källskrifter och lagt ner stort vetenskapligt arbete på att rannsaka dem, så har man upptäckt sambandet att Moseböckerna är uppvis på det. Nej, saken är den att ännu 100 år senare så har man inte funnit ett enda fragment av någon av dessa källskrifter. Och inte heller någonting som skulle tyda på. Man har aldrig funnit något citat hos någon antik skriftställare som skulle kunna härstamma ifrån en sådan nu förlorad källskrift. Av det enkla skälet att de har aldrig existerat i historien. Åtminstone tror inte jag det. Utan det är bara en ohistorisk tankegång som har växt fram utifrån de förutsättningar man har. Med de förutsättningar, naturalistiska, evolutionistiska, så behöver man dessa källskrifter för att kunna förklara Moseböckerna. Det är i verkligheten så att historiska upptäckter och historisk forskning har inte kunnat dokumentera bibelkritikens teorier. Istället så har det gång på gång hänt att bibelkritiken har tvingats retirera på grund av nyare historiska upptäckter. Ett mycket gammalt argument emot Moseböckerna, mot att Mose skulle vara författare, det var ju det att på Mose tid fanns ju inte skrivkonsten ännu. Det var mycket gammalt argument det här. Och det måste ju vara rent nonsens att han skulle ha skrivit ner detta. Numera så vet man ju det. Skrivkonsten var 1000 år gammal på Mose tid. Så det var ett mycket dumt argument bara. Och så har det gått i många andra fall också. Och mycket berömt sådant ska vi ta upp imorgon på Nya Testamentet. Och om vi hinner bemöta ytterligare en invändning då kanske. Nämligen det man säger ju så här. Att historisk kritisk metod, om vi använder den riktigt, så innehåller den ju alltid en möjlighet till rättelse. Skulle det ha visat att man har kommit på ett felaktigt spår, så kommer ju i alla fall den fortsatta forskningen och materialet själv att rätta till det. Då måste vi ju säga så här. Ja, men om själva metoden och dess förutsättningar är rakt i strid med Bibeln och dess förutsättningar, kan det då ha någon så stor betydelse om ett eventuellt detaljfel blir tillrättat eller inte? Vi är ju ändå på samma totalt galna väg. Och så ska vi också konstatera då att den där möjligheten till rättelse, hur mycket den är värd om vi konstaterar att bibelkritiken backar aldrig en millimeter mer än den är absolut tvingad till av ovedersägliga historiska och arkeologiska fakta. Kan den på något vis hänga kvar vid sin kära teori med någon aldrig så invecklad advokatyr, så gör den det så länge det finns någon möjlighet. Tack.